Hi everybody, it's June Simmons.
Tjena allihopa, det här är Sungen. Och du lyssnar på Alex Room Service. Jag tror det ska handla om Kiss idag. Nu kör vi.
Och mycket, mycket mjukt välkomna till Kulturkuben. Julpodd nummer 4 och vi är inne på upploppet, sista soloskivan, Gene Simmons. Det har varit ganska intressant att prata om de andra tre plattorna. Men att prata om Gene, det blir nog... Ja, om jag har försökt hitta någon slags... förståelse för vad de tre skivorna är, de tidigare, så är Gene nog den märkligaste av dem alla. Eller den var det fram till för några år sedan. Inspelade ungefär samtidigt som de andra våren 78, lite på sommaren. Men skivan, det är som en skattkista. Det visste man inte när man var kanske då 10 år. Jag brukar säga 10 år av någon anledning. 1978 och man köpte skivan med Gene Simmons på framsidan. Han hade till och med lite blod i mungipan och det här vansinniga introt kom. Som låter som taget från The Omen-filmerna. Och direkt går rakt in i en högst ordinär rockdänga. Radioactive. Och sen är skivan... enligt då vissa i alla fall, högst ordinär. Med högst ordinär menas att den är inte demon Gene Simmons. Den är inte God of Thunder och den är inte blod och den är inte eld och den är inte Almost Human. Vilket ju faktiskt är de två enda låtarna som är lite demon Gene Simmons. Det är ju ingen som kan påstå att Two Timer eller Ladies in Waiting är så demoniga. Men av någon anledning så, ja av någon anledning, av en väldigt uppenbar anledning så hade Gene målat in sig lite i ett hörn. Han var demonen, det skulle vara blod och eld och skräck. Och han till och med skapar ett intro till skivan som verkligen spelar på detta. Så att man tänker nu, oh, det är nästan så att han kommer ut från LP-skivan och dreglar blod i öronen på mig. Och sen gör han inte det. Om folk blev besvikna på Peter Criss för att det inte var ett enda långt trumsolo så måste det vara detta som har gjort folk besvikna på Gene Simmons. Men samtidigt, det finns väl ingenting i Genes karriär tidigare som pekar på att han skulle göra någonting annat än en rockskiva. Däremot kunde man inte riktigt förutse vissa inslag. Det finns ju ingenting som pekar på att han skulle skriva andra låtar än Plastercaster och Got Love for Sale som ju är med på Love Gun. Eller Love 'em and Leave 'em eller Sweet Pain. Det är vanliga, ordinära rocklåtar som sjungs då av den som påstås vara demonen. Och varför skulle han göra annan musik än det? Ibland så att det här med förväntningar kontra infrielse är... bedrägligt, tycker jag. Han skrev ju inte ens God of Thunder själv, det är ju Pauls låt. Och med lite Bob Ezrin-filateli så blev den Gene Simmons signaturlåt. Men det var ju inte Gene som la in de där otäcka, räliga, fruktansvärda jävla barnen. Och det var ju inte Gene som... drog ner den i tempo och tänkte att nu ska vi skriva min signaturlåt. Utan det där är ju en Bob Ezrin-produktion. Finns mycket att tänka på och det tog mig lång tid. Mycket, mycket lång tid. Fram till för bara några år sedan. Innan jag fattade. Jag nämnde ju om det var i Peter Criss-podden. Det här med The Beatles och White Album och att den kallades för The Doll's House eller A Doll's House inledningsvis och hur man skulle lyssna. Och med Gene Simmons skiva så ska man lyssna på ett mycket, mycket speciellt sätt. Man ska lyssna som att man är Pippi Långstrump och öppnar sin kappsäck full med guldpengar. Och så plockar man ut låt efter låt där. Den är inte homogen. Utan den är alla låtar som Gene hade velat få med på Kiss-skivor. Den är Gene innan Kiss. Både vad han har skrivit själv och vad han har för hopp och drömmar. Den är så urtypiskt Gene Simmons 1978. Så att det egentligen är en skymf att folk inte fattade. För jag har aldrig hört någon prata om Gene Simmons soloskiva som en Gene Simmons skiva. Jag har bara hört dem prata om den som att den är inte bra. Den var inte vad man väntade sig. Den är inte tung, den är inte metal. Som om han någonsin har varit metal. Den är allting Gene Simmons älskade och det är så man ska lyssna på den. Sen behöver man inte själv tycka den är bra, det är helt okej. Men man måste förstå vad det är man lyssnar på och man måste förstå i så fall vad det är man inte tycker är bra. Så tänker jag. Och det som gjorde att jag vände, det är två grejer. Dels är det tiden som har skapat en helt annan förståelse för Gene än vad jag hade när jag var yngre. Man har alltid tänkt på Paul som det musikaliska geniet. Skriver bara topplåtar och har en kreativ ådra som är omätbar. Och man har tillskrivit Ace att fram till 83 var han en fantastisk gitarrist som utvecklades och hade en egen stil och skrev massvis av musik. Och man har sagt att Peter Criss var en surkatt. Men det visar sig nu, efter alla de här åren, att den som faktiskt har haft någon slags ådra och inte kunnat låta bli att göra musik på såväl en tisdagkväll som i oktober, vilket år som helst, som vilken studiosession som helst, det är Gene. Och det vet vi för att vi har så in i helsikes många låtar som han bara har varit tvungen att spela in. Jag har en idé, jag måste sätta mig antingen i min garderob hemma och spela in den, eller i Electric Lady, eller i en annan studio i en annan stad, mitt på en turné, mitt under Japan-turnén 77, leta upp en ledig studio och en trummis som basist. Jag måste lägga några spår. Jag tycker det är så jäkla häftigt. Det är mycket sånt som man inte visste förr som har visat sig att det var så det var. Å ena sidan så sket han i Kiss i flera år, eller brydde sig inte jättemycket i alla fall, för att han hade fyllt ut med att bli Hollywoodskådis och var ihop med Diana Ross. Men å andra sidan så var han ändå tvungen att spela in musik. För det kunde han inte släppa. Det var ju det han hade gjort sedan han var barn. Att skriva och spela in musik. Och det blev ju aldrig tydligare än på denna skivan. Och på Gene Simmons Vault. Och de 100 låtarna, eller ja, 99 är det väl, för det är ju en låt två gånger, som han släppte där. Att han har ju aldrig släppt den här ådran. Han har ju aldrig låtit bli. Han har ju alltid spelat in. Oavsett hur Kiss-lägret såg ut så har han haft någonting som han ville bli av med. Och det är faktiskt så man ska lyssna på Gene Simmons soloskiva. Man ska lyssna på den som, det här är jag. Alltså inte jag, Alex då, utan jag, Gene Simmons. Men ni fattar. Och sen ska man då lyssna på och tänka att det är den överdådigaste av dem alla. För det är ju Gene i ett nötskal. Hej Gene, vill du spela in en soloskiva? Jag ska inte bara spela in en soloskiva, jag ska spela in the soloskiva. Jag ska ha Beatles återförenade, jag ska ha Lassie, jag ska ha... Ja, tacklistan, den är ju längre än de flesta romaner. För det är sån var Gene, sån är Gene. Han hade så många att tacka 1978 för att han var där han var. Han tackade alla Wicked Lester-medlemmarna. Han tackade 10 East, 23rd Street. Han tackade, det är väl medlemmar i Bullfrog Beer och Long Island Sounds. Alla de här som hade varit en del av honom på vägen fick ett tack. Han har många märkliga och kanske lite odrägliga personlighetsdrag, Gene Simmons. Men han har jävligt många sköna drag också. Det måste jag säga. Radioactive. Bra låt. Skön, klassisk Gene. Finns ingenting i den låten som inte hade platsat på Love Gun-plattan eller Dynasty-plattan. Det är hur bra som helst. Och märkligt nog funkar det ju skitbra live med Kiss 79. Funkar bättre än både Move On och Tossin' and Turnin' om du frågar mig. Men den fick ändå stryka på foten. Jag fattar inte varför. De hade ju till och med en effekt när de körde den. Att i refrängen, när han sjunger She's Radioactive, så lystes alla medlemmarna upp i ljus, eller sån självlysande grönt av strålkastare. Det är häftigt. Varför tog de bort det? Och framförallt, varför la de in Christine 16? Det var Let Me Go Rock and Roll som åkte in där. Christine 16 blev Tossin' and Turnin' sen. Varför la man in Let Me Go Rock and Roll, den tradigaste låten de kunde köra? 2,5 minut till och med. Alltså det var ju den tradiga versionen av en rätt tradig låt som absolut inte passat som tredje eller andra låt. Jättekonstigt. Men tack och lov så har vi inspelningen från Largo som vi kan titta på och njuta av och vara lite glada för. Och sen bara öser det på. Burning Up With Fever spelades in första gången i januari 75 i Los Angeles som en tänkt låt till Dress to Kill. Kom inte med där. Skitbra version. Spelas in 2 gånger till 76 och 77, eller 2 gånger 76, det är lite oklart. Det finns ju så många Gene Simmons-demos, både från Valten men även sen innan, från gamla acetates och kassetter. Så att det är faktiskt nästintill omöjligt att hålla koll på alla låtarna exakt när de kom. Men vi får vara glada att det finns, för vi kan lyssna på Gene Simmons låtar i tid och evighet. Och det är, ja, det är sånt som andra band, andra fans med andra band bara drömmer om. Det finns inte en enda outtake med Iron Maiden, tror jag, från alla deras år. Jag har aldrig hört om en outgiven låt med Iron Maiden. Med Gene Simmons kan vi lyssna på uppåt 200. Det är en hel karriär, bara det, i låtar som aldrig släpptes. Jag är så lycklig över det. Men Burning Up With Fever, han försökte och han försökte och han försökte från januari 75, och då var den färdig. Färdigskriven, så den är alltså skriven typ 74, kanske innan. Och sen har han försökt tröska in den och de har, och sen spelat in den, nej. Och sen så spelar han in den igen, nej. Och sen till slut, fuck it, det här är min soloskiva, nu ska den med den, fan. Och det tycker jag är skitroligt och jag är så glad för det. Sen har vi See You Tonight som kommer från den här Brook Ostrander-tiden. 69-70 när han satt hemma hos den framtida Wicked Lester-medlemmen Brooke Ostrander. Hans nya polare som också var lärare där på Staten Island eller vad det var de jobbade. Och sitter i hans kök och spelar in Gene Simmons publishing tape. Det var en massa låtar. Och See You Tonight kommer från den tiden. Det är precis som med Peter Criss där, flera låtar från Lips-tiden. Så gör Gene en riktig sån, jag hade något bra där. Helt obegriplig text. Ingen vet ju vad det här it är. Som han sjunger om. Ja, det kan vara snusk, det kan vara presenter, det kan vara mahogny eller småsmurfar. Ingen aning. Och den tar de dessutom fram sen till Kiss Unplugged i en fantastisk version. Helt magnifik. Alltså 1995 Unplugged och ingen annan Unplugged. Men det, ni fattar, ja. Ni har ju hört den här podden innan kanske. Och har ni inte det så, den här podden handlar om Kiss oftast. Och mitt kaffe. Och sen, ja, det bara fortsätter. Tunnel of Love, den har vi också. 76 börjades väl den. Eller i alla fall tidigt 77. För sen har vi den här Van Halen-inspelningarna med Tunnel of Love, Christine 16 och Have Love Will Travel som lägger Out Love for Sale. Så den var påtänkt till Love Gun. Och så sa man nej. Och sen sa Gene till sin soloskiva, det här är min soloskiva. Fuck it, den ska med här. True Confessions, den är med så tidigt som 75 på sommaren där till Destroyer. När de ska spela upp låtar till Bob Ezrin. Och han försöker och ingen vill ha den med. Då säger han, fuck it, här är min soloskiva. Jag ska sluta med det nu. Jag tycker det är skitroligt att alla de här låtarna, eller alla, men många av de här låtarna, det är låtar som han har försökt få med i Kiss. Och Kiss säger nej. Och så säger han jo. Och så blir det soloskiva av det. tanken med hela soloskivan när han började fundera var att han ville döpa den till Man of a Thousand Faces. Men sen ändrade de sig någonstans mitt, alltså att plattorna skulle ha egna titlar. Men på något sätt någonstans under antagligen 78 eller sent 77 så ändrar man sig och tänkte att vi kör en gemensam marknadsföringsstrategi där alla heter Kiss och alla heter deras namn. Och alla är dedikerade till varandra utom just då Peter Criss som är to Ace, Gene and Paul and to Michael Menga. Mycket fräckt och fräsigt. Sen har vi Living in Sin som från början hette Living in Sin at the Holiday Inn, men man ändrade sig för man ville inte bli stämda för ärekränkning eller göra ett av USAs största hotellkedjor, en av USAs största hotellkedjor, upprörda. Men däremot sjunger han ju då Living in Sin at the Holiday Inn i låten och det är lite fräsigt. Cher är med i den låten. Där har vi en grej till. Ja, den här plattan, det är hart när omöjligt att gå igenom alla som är med på denna skivan. Jag kommer nog att nämna någon. Gene spelar inte bas, han spelar bara gitarr och sjunger. Basen är det en kille som heter Neil Jason som spelar. Och trummor är då Alan Schwarzberg som även spelar tre låtar på Peter Criss skiva och kommande Kiss skivor då. Enstaka låtar här och där. Mycket trevligt att han är med även här. För det är ju en sån gubbe man skulle vilja leta ut och prata med. Jag tror det är någon som har gjort det men att han inte minns så mycket. Och antagligen eftersom han inte var med i något band utan han var sessionsspelare så vet han ju inte var hans låtar dök upp. Och därför är det ju säkert ett blur. Fråga honom om trummorna på Eye på The Elder. Det kanske han blandar ihop med någonting från Gene soloskiva för att Gene var där. Och då vet man inte riktigt hur svaren blir. Men det hade varit kul att prata med honom. Jag har inte fått tag i honom än. En vacker dag kanske. Nu hoppar vi fram lite känner jag. Tillbaka till Living in Sin. Det var ju samma där som med Ace fru att hon fick text cred. Här fick Howard Marks text cred för att det var han som kom på frasen Living in Sin at the Holiday Inn. Samma som What is my charisma? Som Gene använde till en låt på Dynasty-skivan. Så han fick låt-cred för det, Howard Marks. Lite royalties där. Inte hur mycket som helst eftersom plattan inte sålde så bra. Men han blev ändå låtskrivare plötsligt. Sen kommer vi till den första lilla oddityn på plattan. För alla de andra låtarna tycker jag är helt klockrena Gene Simmons-låtar. Den som tycker att See You Tonight inte är en Gene Simmons-låt har inte fattat vem han är. Men återigen, 10-åringen 1978 som ville ha Kiss Alive 2-demonen. Blev säkert besviken. Men det är för att man inte kan historien. Och det var svårt att kunna den då. Men idag kan vi den. Och därför kan man lyssna om. Och man kan fundera om. Och välja om. Men i alla fall. Det första riktiga auditing. Det är en samlingslåt. Som heter Always Near You. / Nowhere to Hide. Det är två låtar som är ihopsatta. Och på det sättet har man skapat. Då, en låt. Men det är fortfarande två låtar. Always Near You finns ju dessutom som en demo numera. I. Gene Simmons Vault där. Jag ska bara ta lite Chex här till kaffet. Och det heter Chex för det är mjuk vokal efter K-t. Men det visste ni redan. Och Nowhere to Hide har vi ingen demo på. Men det, när den går över där från Always Near You som är en liten balladaktig grej. Så när den går över till Nowhere to Hide. Då går vi in i överdådighet Gene Simmons. Då går vi in i lite, det blir lite symfoniskt och det lyfter liksom. Och det är ju det som är hela grejen. Att, då, att man hörde detta när Sean Delaney som producerade och lite sånt. Att man hörde det att de här två låtarna, om vi slår ihop dem så kommer det bli en låt och den kommer att växa. Det tycker jag är jäkligt häftigt. Och såklart helt i linje med vad Gene ville. Han ville göra en överdådig platta. Nästa låt är Man of a Thousand Faces. Den har varit med väldigt länge. Det finns väl inspelningar sedan 76, kanske som 75 också. Och framförallt så är det ju fraser i den låten som har varit med i olika demovarianter. Jag vet inte om ni har läst nya boken jag och Carl skrev så finns det ju två versioner till exempel på den här tapen från 75 inför Bob Ezrins producerande. Så det är två låtar som heter Mad Dog som är olika låtar men de har samma titel. Och det var så Gene jobbade. Ja, men det här är en kul idé och det här är också en kul idé. Då gör jag båda. Så får vi ta det bästa av det sen och välja ut vad som blir mäddast. Man of a Thousand Faces har ju, hade då hängt med i flera år. Och han hade snott några av originalmeningarna till andra låtar, så han fick skriva några nya och så vidare. Men både den och nästkommande låt Mr. Make Believe hade något år på nacken. Mr. Make Believe finns i en väldigt fin stämningsfull demoversion som kom med i Gene Simmons Vault. Den hade vi inte hört innan som demo, utan den var helt ny när Vaulten släpptes 2018, var väl det. Eller sent 17 i alla fall. Och det är ju de två låtarna, Man of a Thousand Faces och Mr. Make Believe, det är ju Gene Simmons i ett nötskal. Man of a Thousand Faces är en hyllning till Lon Chaney, säger han själv, men ja, det är säkert sant på ett plan, men det går definitivt att applicera det på Gene och vem han ville vara. Han ville ju vara Gene Simmons i Kiss, men även producent, skådis, mogul, konsul, trätoffla. Och Mr. Make Believe, ja, hela den texten är ju Gene i ett nötskal, att han inte bara uppfyller egna utan andras drömmar på någon vänster. Vi gjorde en fin avslutningsfilm där när jag och Carl pratade om Dynasty när vi var på KB i Malmö för många herrans år sedan. Så hade vi just Mr. Make Believe som avslutningslåt och som är lite filmklipp till det. Den är mer episk än man tror, den låten, när man väl satte bild till den. Så lyfte den faktiskt. Jag har inte kvar den filmen. Jag använde bara den en gång och det var lite synd. Jag kan känna att den hade förtjänat en tittning till eller två. Och som låt nummer 10, See You In Your Dreams, varit med som demo som 75 eller 76. Kom med på Rock'n'Roll Over-plattan och där var Gene tydligen inte alls nöjd med den. Visade sig eftersom han spelade om den på sin soloskiva och han var inte nöjd med den heller. Och det är väldigt synd. Jag tycker både Genes låt och Kiss version är bra versioner. Så jag vet inte riktigt vad han hade förväntat sig. Jag läste i någon intervju och att han hade hoppats att han skulle få till något slags humble pie-sväng. Som han inte lyckades med. Nej, okej. Ja. Nej, det är inget jag märkte i alla fall. Tycker låten är bra i sin enkelhet. Och hans egen då soloskiveversion är ju självklart mer musikal än vad Kiss-versionen är. Kiss-versionen passar ju förvånansvärt bra in på Rock'n'Roll Over. Den har ju rätt sound till det kan jag tycka, men han var inte nöjd med det. Jag vet inte om det var för att han tyckte den blev för hård eller för tradig eller vad han tyckte. Men han var inte nöjd i vilket fall. Och så sista låten då, den stora vattendelaren, den som alla tycker är så förfärlig och som jag tycker är så fantastisk. Gene som hyllar landet han har kommit till, USA, och hyllar den han har fått bli tack vare fansen och tack vare de som är intresserade. Han kör Disney's When You Wish Upon a Star. Och jag kan inte se, för det första tycker jag inte det är något konstigt. Jag skulle snart tycka det var väldigt märkligt om hela plattan avslutades med See You In Your Dreams. För Gene är inte sån, Gene är, han tänker större än så. Och för andra tycker jag den är vansinnigt bra. Han sjunger ju för första gången dittills i Kiss karriär så sjunger han på riktigt. Han sjunger inte med potatis i halsen kväkandet som man gör i alla konserter och på de flesta låtarna på plattorna. Utan han lyckas hyggligt med att ha en ren röst. En ganska naken röst som han är inte helt säker och det är helt uppenbart, men det blir väldigt fint, för man hör att den är ärligt menad. Att varenda ord han sjunger är självupplevt och sant. Och det tycker jag levereras. Det tycker jag han gör med den äran. Sen är jag ju Disney-freak, jag älskar ju Disney. Så att få Kiss och Gene Simmons och Disney samtidigt, det är en dröm bortom allt rimligt förstånd. Men den har fått väldigt mycket skit genom åren. Och, ja, det är ju tur den ligger sist, för då kan man ju strunta och lyssna på den om man vill. Jag personligen kommer aldrig att strunta och lyssna på den faktiskt. Jag är väldigt förtjust i den. Så Gene Simmons platta är som en skattkista, för den är full med några nyskrivna, några gamla, några, alltså den är verkligen en sinnebild av exakt vem Gene Simmons var 1978. Problemet var att bilden utåt inte motsvarade människan. Och det är väl egentligen det som, de två största problemen med Kiss-soloskivor är väl att man inte skulle bryta upp enheten, för det var inte individerna som var starka, det var enheten som var stark i folks ögon. Det var konserterna, det var elden, det var explosionerna. Precis som det blev sen, hela 80-talet, när det inte var några explosioner och eld och smink, så var det bara några hardcore fans som brydde sig. Sen när sminket kom tillbaka så var det ingen som brydde sig vem som var sminkad, eller så här, bara det exploderade på scenen. Och det är ju helt okej, okay, liksom, det är ju ett koncept. Men 78 var det svårt att göra på det sättet. Att folk ville ha helheten, inte individerna. Och sen då, det andra stora problemet var att individerna sedan inte heller motsvarade de bilderna som de faktiskt hade själva skapat och målat upp och försökt ge till folk. Att det blev lite för mycket. Gene Simmons blev för överdådig. Peter Criss blev, eftersom det är en jazzskiva då, fullt med jazzmusik, så jag blev för jazzig. Nej. Men ni fattar vad jag menar, hoppas jag, att det är det som är problemet. Det är inte plattorna i sig, det är inte musiken som är dålig. Det är förväntningarna som inte infriades. Och det är klart, om man bortser från Double Platinum, som ändå bara var en greatest hits skiva, även om den är snygg med sin spegelomslag. Senaste plattan var Kiss Alive 2, och de tre föregående plattorna var Destroyer, Rock'n Roll och Love Gun. Det är liksom fyra plattor i rad, tre studioplattor och en liveplatta, som bara bygger upp, 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 och så exploderar allting i Alive 2. Och konvolutet, man öppnar det och så är det eld rakt in i ansiktet. Och alla fick den i julklapp 1977. Det har man byggt upp till. Sen kommer soloskivorna, då är det snygga men lågmälda målningar. Musik som inte motsvarar förväntningarna på olika plan. Och att Kiss faktiskt redan där hade börjat dö lite grann. För deras superpeak-tid, den varade ungefär ett år. Och det är från våren 77 till våren 78. För i samma sekund som Kiss Meets the Phantom spelades in, så grävde de faktiskt en rätt djup grav. Eftersom den kom att alienera väldigt många fans som hade varit med ett tag. Men det är naturligt också. För det är ju självklart så, nu för tiden så är det ju 30 generationer som går på konserter. Och ser man Iron Maiden idag så är det ju de som var fans 1980, de som var fans 1990, 2003 och idag. Men så var det ju inte på den tiden, då definierade ju musiken vem du var. Och det fanns ju ingen tonåring 1978 som ville ha med lillbrorsan på en konsert. Så skiftet kom ju där. Och det började 78, eftersom då släppte man en film. Man släppte dockor och sovsäckar och golfpeggarna kanske, det var nog inte så många 10-åringar som brydde sig. Men det blev ett familjeband av, det blev liksom ett Gyllene Tider, inte riktigt, men inte helt långt ifrån. Och det är inget fel i det är naturligt. Det var ingen som trodde Kiss skulle vara så himla länge, och det skulle ju kunna ha tagit slut där om inte Paul och Gene hade upptäckt en liten detalj. Man kan använda andra musiker. Hade de inte upptäckt det så hade Kiss tagit slut där. Men så kom de på att vi gör en studioskiva till, fast vi behöver inte säga till Peter att spela. Och sen så visade sig turnén blev inte så bra. Mycket lätt att skylla på honom, Dynasty-turnén, men det är ju faktiskt allas fel, för alla trodde de var störst i världen. Problemet var att när de gjorde sin comeback-turné 79 så var det inte så många som hade väntat på dem. Och det är det skiftet som är så intressant. De trodde att de gjorde en comeback 79. The Return of Kiss. Men för att det ska kunna vara en comeback, att man ska kunna göra en återkomst, så måste någon ha väntat. Och det var det inte så många som hade gjort. Det är intressant. Man fick börja om från början. Man börjar om på nytt. Varför ska man sörja tiderna som flytt? Och det har de gjort flera gånger, så det ska vi ju, och det är vi ju tacksamma för idag, eller jag är ju tacksam för det, för det har ju skapat allt det som jag tycker är så roligt, alla plattor och allting, alla turnéer. Har vi någon mer musiker som vi ska nämna? Gitarristen Elliot Randall, ingen aning om vem det är. Steve Lacy då är med på Paul's platta på en låt och några av Gene-låtarna. Han från Aerosmith, Joe Perry är med. Ja, där är säkert med hur många som helst. Men Beatles är inte med, tyvärr. Det hade varit kul om Gene hade lyckats med det. För det hade ju dessutom blivit den sista inspelningen med Beatles eftersom John Lennon sköts några år efter. Men det är en rolig skiva. Jag tycker den är bättre idag än vad jag någonsin har tyckt. Jag har nu alltid tyckt att några av låtarna var bra, men jag har nu alltid mest tyckt om introt och Radioactive och When You Wish Upon a Star. Så att för min del så är den platta som har växt och då gått förbi Ace i rangordningen om vilka jag lyssnar helst på. Och det är intressant. Det gläder mig att mitt huvud förändras och att mina tankar förändras och att mina åsikter förändras. Alternativet är, skulle vara förfärligt. 4 avsnitt, men det blev... Alltså, ja, 2 timmar podd och allting är gjort på samma dag. Klockan är nu 16.20 och jag började 06.30 i morse. Så alla de här 4 avsnitten är gjorda på 10 timmar. Det är lite fräckt ändå, det hade jag inte trott. Att jag skulle göra. Jag trodde jag skulle göra detta över ett par helger, men när man väl har börjat så kommer det av sig själv, som Sverre brukar säga. Det här var roligt. Jag hoppas ni har uppskattat denna julspecial. Jag hoppas att bandbredden tillåter att ni kan lyssna på alltihopa. Jag kommer gå upp nu, som jag har berättat, till att bli pro broadcaster på Podomatic, för jag behöver mer plats, helt enkelt. Och så jag kommer snart och säkert be de som vill och kan om en liten peng, om det är någon som pallar. Och de som inte vill och inte kan behöver inte bry sig, för podden kommer att finnas ändå. Jag tar det ur egen ficka om det skulle vara så. För jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är extra roligt idag, för jag är lite nöjd med att jag pallar göra alla avsnitten bara så här på ett bräde. Men det här är alltså julpodden 2020. Jag älskar julen, men julen förra året blev inte alls bra. För det var då vår älskade lilla katt Doris gick bort på juldagen. Så jag hoppas att denna julen är bättre för mig och för Jenny. Men jag hoppas också att den är bra för er. Det har ju varit ett jävla tradigt år, får vi väl säga. Eller märkligt år. Med många nya idéer att ta hänsyn till. Och vi vet ju inte var vi blir av, vi vet inte när någonting händer igen. Det enda vi vet är att vi inte vet. Så där är min förhoppning, inte bara för 2021 utan för all framtid, det är att ni som lyssnar på detta och alla andra, att ni har det bra. Att ni lyckas inom era respektive områden och att ni kan leva ut era drömmar. Jag kan lyckligtvis leva ut flera av mina genom bara sitta här framför en liten plastmanik. Jag hoppas att ni tyckte om boken. Det här kommer jag säkert ha sagt tidigare i och för sig, eftersom det är flera avsnitt kvar innan julepodden. Men låt mig säga så här. God jul. Ta hand om er. Må alla era önskningar gå i uppfyllelse. Så hoppas jag att mina gör det också. 2021 kommer att bli bättre än 2020. Eller så blir det kanske lika bra. Eller så blir det annorlunda. Det enda vi kan hoppas är att det blir. För i så fall så blir det fler poddar. Ta hand om er. Tänd ett litet ljus för någon ni tycker om. Och ät jävligt många lussekatter. För det gör jag. Nästa gång så är det 2021. Om det inte är för kallt ute så ses vi i havet. God afton.